Ja, vänner. Så roligt att få se er igen. Ni får be en bön under predikan för min röst här, att den ska hålla. Den har varit lite klenare än vanligt de senaste dagarna. Så jag hoppas att den håller hela vägen här. Kanske, jag skulle nog tro att ni alla har hört talas om Matthew Henry. Har du hört talas om Matthew Henry, Jacob? Nej, inte riktigt alla då. Matthew Henry, han var pastor och författare i England under 1600-talet. Han skrev bland annat en kommentar till hela Bibeln. Han skrev många andra väldigt fina böcker också. Hans pappa hette Philip Henry. Philip Henry var också pastor. Han var välutbildad och han var kunnig. Briljant på många sätt. Men trots det så stod inte Philip Henry särskilt högt på samhällsskalan. En puritansk pastor på den här tiden i England var inte särskilt populär. Men nu var det så att Philip Henry förälskade sig i en kvinna som tillhörde en annan samhällsklass än han själv. En förnäm kvinna och dessutom sina föräldrars enda barn. Och hon älskade honom. Och de ville gifta sig. Så hon började tala med sina föräldrar om det. Började liksom plantera tanken. Och de var inte särskilt förtjusta i tanken på att deras enda dotter skulle gifta ner sig på det här sättet. De visste knappt vem den där Philip Henry var. De visste ingenting om hans familj. Och till sist så lär hennes far ha vänt sig till henne och sagt: "Var kommer han ens ifrån?" Och dottern då, som för övrigt var en god kristen och som hette Catherine Matthews, hon svarade: "Jag vet inte var han kommer ifrån, men jag vet vart han är på väg." Och det avgjorde saken, förunderligt nog. De fick gifta sig och de fick 6 barn tillsammans. Och det låter kanske överdrivet romantiskt, men visst ligger det någonting i det. Jag vet inte var han kommer ifrån. Jag vet inte allt om honom, men det spelar ingen roll, för jag vet var han är på väg. Jag vet var han är på väg, jag ser riktningen i hans liv, och det betyder mer. Och vi har läst en text i Efesierbrevet 4 och 4. Paulus går igenom en sjufaldig uppräkning av den kristna församlingens enhet. Och efter att ha tillbringat alltså 3 kapitel om lära, om vem Gud är, vad frälsningen handlar om och vad församlingen är, så börjar han nu tillämpa den här läran. Och hans första och främsta tillämpning är enheten i församlingen. Det är som att han frågar: okej, allt det här som vi har pratat om, vad betyder det för oss? Och svaret blir: församlingen måste vara enad. Och efter att han har uppmanat sina läsare att göra allt de kan för att bevara enheten, så går han alltså ut i en sjufaldig uppräkning där han säger att församlingen är en kropp, en ande, liksom de kallades till ett hopp vid deras kallelse, en herre, en tro, ett dop och en Gud som är allas far. Och för att vi ska känna kraften i den här uppräkningen så går vi långsamt igenom den och låter den liksom träffa oss en etta i taget. Vecka efter vecka. Och nu har vi tittat på vad han menar när han säger att församlingen är en kropp. Och där såg vi att det handlar om ömsesidigt beroende. Och förra veckan tittade vi på vad han menar när han säger att församlingen har en ande. Alltså att församlingen har en gemensam livspuls. Ett gemensamt blodomlopp som ger liv åt kroppen som helhet. Men som också för ut liv till varje individuell kroppsdel. Varför tar han nu upp det här då med ett gemensamt hopp? Hopp! Vad betyder det? Vad menar han med det? Jag tror att det är ett påstående som handlar om riktning. Vi har en gemensam riktning. Vi har alla olika bakgrunder. Och vi kommer ifrån olika kategorier. Man kan kategorisera oss på olika sätt. Men det spelar ingen roll. För vi vet vart vi är på väg. Det är det viktiga. Och nu skulle jag vilja ägna resten av den här predikan åt två övergripande punkter. Den första är, som vanligt får jag väl säga, den första är den klart längsta. Jag kallar den punkten för hoppet och enheten. Och först i den här punkten, det är två, den liksom, finns flera saker under där som händer. Först ska vi ägna en del tid åt vad vi menar när vi talar om hopp generellt utifrån Bibeln. Och sen ska vi titta på hur hoppet förhåller sig till församlingens enhet. Varför Paulus plockar upp det här. Så hoppet och enheten. Och sen i den andra punkten, kanske 15 minuter, så vill jag ge ett exempel ur Gamla testamentet som förhoppningsvis kan vara till hjälp för oss. Jag hoppas att vi kan se liksom lite grann om hur de här teorierna spelas ut i praktiken. Jag kallar den punkten för hoppet i praktiken. Så hoppet och enheten, hoppet i praktiken. Bra, nu är ni med. Låt oss gå in i den första punkten då. Hoppet och enheten. Här ställer vi alltså två frågor. Dels, vad är hopp? Och dels, hur förhåller sig hoppet till församlingens enhet? Vad är hopp? Vad är hopp? Ganska stor fråga. När vi talar om hopp på svenska så är det ett bräckligt skäl att förmedla vad Nya Testamentet menar med ordet hopp. Därför att hopp på svenska innebär ovisshet. Inte sant? Vet du att det är sant? Nej, men jag hoppas det. Det bibliska hoppet är någonting annat. Det bibliska hoppet är en livsförvandlande visshet. Som, alltså om någonting som ännu inte har hänt, men som jag vet ska hända. Alltså det är vetskapen om någonting som kommer. En vetskap som förändrar hela ditt sätt att se på tillvaron här och nu. Tänk dig till exempel att du är en soldat på ett slagfält. Kanske har sett de här Sagan om ringen-filmerna och allt är hopplöst och otäckt och de elaka, de omringar dem från alla håll och de är liksom överlägsna på alla sätt. Och så står du här i den lilla goda sidan och så hör du en signal, någon sorts horn i fjärran. Och så vet du precis vad den signalen betyder. Det betyder att om bara en liten stund kommer överväldigande förstärkningar. Och det kommer att förändra hela slagets utgång. Det är en vetskap som förändrar dig. Det enda som har hänt är att du har hört en ton. Men helt plötsligt ser du på din tillvaro helt annorlunda. Så vad du tror om framtiden påverkar ditt sätt att se på din tillvaro just nu. Och det du sätter ditt yttersta hopp till påverkar hur du lever hela ditt liv. Och det finns en tendens förstås i vårt samhälle att titta på en kristen. Jag har begravt en del kristna. Och jag brukar ta vara på det här tillfället att härja en stund om det här på begravningarna. Att man tittar på en kristen som har burit på och som har formats av det kristna hoppet hela sitt liv. Och så säger man någonting med, men vad fint att han har någonting att hålla sig fast i under livets svåra stunder. Det var väl bra för honom. Vad bra att han har någonting som kan ge en extra trygghet när det blåser. Och så ser man på hela det här fantastiska livet. Och så förringar man det till någon sorts existentiell snuttefilt. Någonting som vi har för att trösta oss med när inget annat hjälper. Men det, vänner, det är att fullständigt missförstå vad evangeliet handlar om. Och ytterst sett vad varje kristen individs tro och livsväg handlar om. Om det kristna hoppet bara är en sorts uppdiktad tröstig filosofi, ett sorts lyckopiller som vi tar för att hantera sorgsamma dagar, då är de kristna de mest ömkansvärda av människor. Ynkligt! Det kristna hoppet är inget lyckopiller. Det är ingen tröstig filosofi. Det är en livsförvandlande övertygelse som har sin grund i en historisk händelse. Det bygger inte på känslor. Det bygger inte på en sorts tillkämpad tro. Det kristna hoppet har sin grund i Jesu Kristi tomma grav. Ett historiskt faktum. På tredje dagen efter korsfästelsen kom kvinnorna till graven och möttes av de här omvälvande orden. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han är uppstånden. Uppstånden. Ni hör liksom det här valthornet i fjärran. Uppstånden. Och därför kan Paulus triumferande liksom retas. Han kan ropa, du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Kom igen, ge allt du kan. Du är bara en ynklig liksom, liten verklighet som skrämmer några av de mest förtappade. Du har ingenting på oss. Du har ingenting på oss. Kom an! Det här är grunden för det kristna hoppet. Om Jesus Kristus inte har uppstått från de döda så erkänner Paulus att den kristna tron är tom och meningslös. Han säger att om det kristna hoppet bara gällde det här livet, om det bara är en existentiell snuttefilt, då är vi de mest ömkansvärda av människor. Men om Jesus har uppstått så innebär det att samma kraft som var verksam i honom på uppståndelsens morgon också är verksam i alla som tror på honom. Så att tro på Kristus är att ha del i uppståndelsens seger, att ha del i det här himmelska hoppet som sträcker sig bortom allt vad vi kan se, allt vad vi kan uppfatta med våra sinnen. Det kristna hoppet är en livsförvandlande visshet som ger återklang i evigheten. Men vänner, det kristna hoppet handlar inte bara om uppståndelsen från de döda, hur stort det än är. Det handlar inte bara om en evighet i Guds närhet. Det handlar om att vi som kristna, vi är försonade med Gud så att vi inte längre är hans fiender utan vi är hans söner. Vi är inte våra egna längre. Vi tillhör Kristus. Att vi är försonade med Gud innebär i sin tur att vi har blivit befriade från synden och döden. Kristus har inte bara burit syndens förbannelse i vårt ställe. Han har också befriat oss ifrån Satans välde så att varken synd eller död eller Satan kan göra något anspråk på oss. Dessutom innebär det att Gud också fortsätter att bevara oss. Han vakar över oss som sina egna så att inte ett hårstrå faller från våra huvuden utom genom vår himmelske faders vilja. Vår trygghet och vår tröst ligger inte i våra egna händer eller i vår egen styrka eller vår egen förmåga. Om den gjorde det skulle vi förlora den 1000 gånger per dag. Dessutom innebär det, vänner, att Gud utverkar allt till det bästa för oss. Paulus säger att de rättfärdiga kommer att få lida i det här livet. Ja, han säger vi räknas som slaktfår. Vi dödas hela dagen. Men, Romarbrevet 8:37. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Och varför? Jo, Paulus säger 9 verser tidigare, Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Vad innebär det för oss? Jo, det innebär att när Satan och när vårt inkrökta känsloliv frestar oss och vill dra oss in i otro så har vi klara svar hämtade från Guds orubbliga löften. Satan säger, du är en syndare. Du är ovärdig att kallas ett Guds barn. Hoppet svarar, det är förvisso sant. Men Kristus har burit all min synd och friköpt mig med sitt dyra blod. Så jag tillhör inte längre mig själv utan honom. Satan säger, du är ett vredens barn och du är Guds fiende. Du kan aldrig bli föremål för Guds eviga kärlek eller hans faderliga omsorg. Och hoppet svarar, det är förvisso sant att jag tidigare var det. Men genom tron har jag förenats med Kristus så att allt som tillhör honom också är mitt. Han är mitt förbundshuvud. Han är den som har gjort allt i mitt ställe. Och jag har förenats med honom. Du har ingenting på mig. Satan säger, du ska döden dö. Du ska sannoliken dö. Du är bara här ett kort ögonblick och sen väntar den eviga elden. Och hoppet svarar, Kristus som har besegrat döden har också friköpt mig. Och genom min förening med honom får jag del av hans eviga liv. Och Satan säger, men många lidanden faller på den som tror. Och hoppet svarar, det är förvisso sant. Men Kristus försvarar mig och bevarar mig genom alla lidanden och låter allt samverka till det bästa. Ser du hur det fungerar? Det kristna hoppet har sin grund i objektiva faktum. Gud har utvalt ett folk. Han har befriat det. Han har bevarat det. Han har sänt sin enfödde son att födas av kvinna. Att leva ett liv i fullkomlig rättfärdighet och sedan dö i vårt ställe på ett kors. Därefter besegrar han döden. Uppstår på den tredje dagen och kort därefter stigit upp till himlen. Och sen har Gud gett sitt folk mängder av löften för att förklara hur de här välgärningarna kommer till oss. Han har förklarat för oss vad det betyder. Och allt det här håller vi fast i hårt eftersom det går tillbaka på vem Gud är. Han är allt igenom oföränderlig och han är allt igenom sann och rättfärdig. Vi vet att Guds löften är sanna eftersom vi vet att Gud är sann. Och vi vet att Guds löften består för att vi vet att Gud förändras inte. Det är en livsförvandlande visshet oavsett hur våra omständigheter ser ut. Så det är, det finns mycket mer man skulle vilja säga. Men det är i korthet hur hoppet fungerar i bibeltexterna. Men nu har vi också att i kyrkans historia så har man inte bara noterat ordets innebörd och funktion i texterna utan man har också sett hoppet som en dygd, hoppet som en livshållning, hoppet som en del i ett liv som levs väl till Guds ära. Alltså ett liv som levs i enlighet med sitt syfte. Så vad innebär det då när vi talar om hoppet som dygd? Ja, men det innebär att vi lever i förtröstan på Guds försyn. Vi lever i vissheten att ingenting sker av en tillfällighet. Att vad som än händer så har Gud inte bara kontroll över det. Han har ett syfte med att låta det ske. Så det innebär att vad som än kommer till oss så kan vi vara tålmodiga i varje motgång och vi kan vara tacksamma i varje välgång. Vi kan förtrösta på att inget skapat kan skilja oss ifrån hans kärlek. Så hoppet som dygd, det är alltså en hållning i livet. Det anger alltså en riktning med livet. Förstår ni ordet hållning? Alltså det är ett sätt att vandra så att säga. Det innebär att det är någonting som vi kan öva oss i. Hur kan man öva sig i hopp? För när vi övar oss i hoppet så blir det mer och mer en del av vilka vi är. Det är någonting som präglar oss. Så hur kan vi bli personer som mer och mer präglas av hopp? Jo, hoppets främsta uttryck är bön. Bön. Det är inte svårare än så. Det är i bönen vi erkänner Gud som vår far. Och han är vår vän och han bryr sig om alla små detaljer i våra liv. Det är i bönen vi uttrycker vår förtröstan till honom. Det är i bönen vi ber om förlåtelse för våra synder. Alltså att be om förlåtelse är ett uttryck för hopp. Varför då? Jo, för att vi kommer till honom som en kärleksfull far. För att vi har hans löften att när vi bekänner våra synder så kommer han att förlåta dem för han är rättfärdig. Så hur vi än ser på hoppet, om vi ser på hoppet som ett bibliskt koncept eller hoppet som en dygd, så kommer det att ge en riktning för oss. Det riktar oss mot Gud. Vi håller fast i honom i vetskapen om att en dag ska vi få honom. Alltså vi ska få vara med honom i hans närhet. Och det finns inget som kan hindra det från att ske. Inget. Inte våra upp- eller nedgångar. Inga omständigheter. Det finns inget. Det är förborgat i himlen. Det är lika fast som Gud är fast. Så det finns två komponenter här som vi måste förstå. Dels Guds oföränderlighet och dels Guds löften. Och jag dristar mig att ta lite mer tid bara för att stanna kvar i de här frågorna. För de är, visst är de ganska härliga frågor. Guds oföränderlighet och Guds löften. Guds oföränderlighet. Alltså i Hebreerbrevet 6:19, ett sammanhang som handlar om Guds oföränderlighet, så står det att hoppet är ett själens ankare. Ett själens ankare. Vad innebär det? Vad är ett ankare? Ja, när jag var barn, du kanske har liknande upplevelser också, så hände det ibland att vi åkte ut med en liten eka på en sjö för att fiska. Och när man har kommit till rätt plats där man tror att det finns mycket fisk, så kastar man i sitt ankare. Så ankaret håller båten på plats. Ankaret ser till att båten inte driver iväg av vinden eller genom några strömmar som finns i vattnet. Och vad är det då som gör att ankaret fungerar som det ska? Ja, det är två saker. För det första måste ankaret sitta fast i dig eller i båten. Om det inte sitter fast någonstans är det värdelöst. Då slänger vi bara i en bit skrot. Liksom. Det är ingen mening med det. Så det måste sitta fast. Och för det andra så måste ankaret kastas ner i en värld dit vi inte kan komma. Ankaret fungerar inte om det bara blir hängande i vattnet. Vi är redan i vattnet, okej? Okay? Det är vattnet som är problemet. Det hjälper oss inte att ha ett ankare som hänger några meter ner i vattnet. Det är vattnet som rör sig, det är vattnet som förändras. Ankaret måste ner i den värld dit vi inte kan komma. Det måste ner i botten på sjön där klipporna ligger och de är fasta och oföränderliga. Om ankaret inte sitter fast i oss och om ankaret inte sitter fast i botten så kommer det inte att funka. Men om det sitter fast i oss, om det liksom letar sig ner genom vattnets föränderlighet och ner i bottens, klippornas oföränderlighet, så kommer klippornas oföränderlighet att överföras till oss. Och nu säger alltså Hebreerbrevet att hoppet är ett själens ankare. När vi håller fast i hoppet så kastar vi ut ankaret in i kaoset. Det som ständigt förändras. Och vi kastar ut ankaret att gripa tag i det som aldrig förändras. Så genom hoppet förs Guds oföränderlighet över till oss. Så att vi kan stå stadigt. Oavsett vad som händer. Vi håller fast i Gud genom hoppet. Men vad är det då mer specifikt i Gud som vi håller fast vid? Ja, vi håller fast i Guds löften. Och vänner, här jag är så frestad, men jag ska försöka inte göra det. Men här är jag så frestad att liksom bli predikant och bara härja på om Guds löften. Men det får oss lite för långt liksom av sidan från Efesierbrevet. I John Bunyans klassiker, Kristens resa, då finns det en händelse som beskriver hur huvudpersonen Kristen, han övertalar sin vän Hoppfull att de skulle vika av från huvudvägen, från konungens huvudväg. De skulle ta en sidoväg, för den såg lättare ut att gå. Och så gick de vilse, förstås. Och de blev tillfångatagna av en jätte, jätten Förtvivlan. Och han låste in dem i en mörk håla i sitt slott som hette Tvivlets slott. Och jätten Förtvivlan hade en hustru som hette Otro. Och Otro övertalade sin make att misshandla Kristen och Hoppfull, att slå dem nästan till döds och sen låsa in dem igen utan mat eller vatten. Och sen någon dag senare skulle han komma tillbaka till dem och han uppmanade dem att ta livet av sig själva. Jätten Förtvivlan. Så han säger, ta livet av er själva, annars gör jag det. Och så pekar han på skallarna och benen från alla pilgrimer som han tidigare hade slagit ihjäl. Och Kristen och Hoppfull, de var nära döden av svält och mörker och förtvivlan och fasa. Och Kristen ville avsluta sitt liv. Men Hoppfull övertalade honom att inte göra det. Och när allt såg ut att vara förlorat, utbrast plötsligt Kristen. Vilken dåre jag är. Vilken dåre jag är som ligger kvar i den här stinkande fängelsehålan. När jag lika gärna kunde vandra i frihet. För jag har i fickan vid mitt hjärta en nyckel som heter löfte. Och jag är övertygad om att den kan öppna alla lås i tvivlets slott. Och så var det. Han tog fram nyckeln och alla dörrar gick upp. Och jag tror verkligen att Bunyan har helt rätt här. Löftena är en nyckel som låser upp alla lås i tvivlets slott. Därför att löftena kommer från Gud själv. Och Gud ändrar sig inte. Det han har lovat står fast. Himmel och jord må brinna. Men löftena står evigt kvar. Varför? För att Gud är den han är. För att han är oföränderlig. Så genom hoppet kastar vi ut. Vi kan tränga liksom igenom massan av föränderligt kaos. Vi griper tag i Guds oföränderlighet och Guds eviga löften befriar oss ifrån tvivel och förtvivlan och otro. Okej. Hoppet går tillbaka på Guds väsen, Guds oföränderlighet och Guds löften. Men vad har det då med församlingens enhet att göra? Varför talar Paulus plötsligt om att vi är kallade till ett och samma hopp i vår kallelse? Alltså när vi kom till tro. Och jag nämnde då inledningsvis att hoppet ger oss en riktning. Och låt säga att hoppet, att vi som församling delar samma hopp. Så har vi som församling en gemensam riktning. Det är någonting som präglar församlingens enhet. Ingenting tror jag skapar en sån enhet och ingenting beskyddar och bevarar en enhet så som insikten att vi har ett gemensamt hopp, någonting som ligger framför oss. Vi alla håller fast i samma ankare. Vi har samma orubbliga Gud och vi låter oss inte distraheras av olika substitut. Så det innebär att vi som församling står skuldra vid skuldra och vi håller blicken framåt. Vi låter inte församlingen karaktäriseras av vad vi har blivit kallade från. Vi låter inte olika kulturella markörer bli det som karaktäriserar vår församling. Gång på gång läser vi hos Paulus Att vi inte längre är judar eller greker, att vi inte längre är barbarer eller skyter eller slavar eller fria eller ens män och kvinnor. Vi är ett i Kristus. Vi är ett nytt folk som Gud har kallat ut ur mörkret och in i sitt underbara ljus. Det spelar ingen roll vad vi var tidigare. Det som spelar roll är vart vi är på väg. Och det spelar inte heller någon roll hur vi kom till tro. Ibland kan det bli som att det blir olika divisioner bland oss kristna. Dels har vi de som har levt sina liv som riktiga rövare. Som har kommit till tro med dunder och brak. Och som har sett omvälvande omvändelser. Och sen så har vi de som har vuxit upp i en kristen familj. Som har lärt sig att älska Gud i tidig ålder. Och vi är människor, vi älskar en bra historia. Och ibland kan det verka som att vi premierar de kristna som har en dramatisk berättelse att berätta. Men vänner, det spelar ingen roll. Det enda som spelar roll är den tro som vi äger just nu. Den tro som är levande och verksam. Paulus säger i Filipperbrevet 3:13, han säger att han gör ett enda, att han glömmer det som ligger bakom och sträcker sig mot det som ligger framför. Han griper tag mot det, han jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse i himlen, Jesus Kristus. Det viktiga är inte hur du kom till tro på Kristus. Det viktiga är att du tror. Ingenstans i Bibeln står det att vi ska kunna säga ett exakt ögonblick när vi gick från död till liv. Vi har inte helt enkelt det ansvaret. Däremot har Bibeln en hel del att säga om att den tro som du just nu gör anspråk på är en levande tro. Ytterligare en sak som inte spelar någon roll är vad vi är nu i världens ögon. Det finns mängder av kategorier som vi skulle kunna delas in i. Vi skulle kunna kategoriseras utifrån kön eller etnicitet eller yrke eller längd eller vilken maträtt vi föredrar eller om vi är gaisare eller öjsare eller om vi är gifta eller ogifta eller om vi är tonåringar, om vi är föräldrar eller inte, om vi är barn, om vi är så kallade unga vuxna eller om vi är vanliga vuxna eller om vi är medelålders eller om vi är pensionärer, om vi gillar klassisk musik eller techno eller ska eller jazz eller country, goth eller vissa av oss som gillar alla dem. Alltså, oj vad olika församlingar har kategoriserat människor. Vi har liksom haft program för olika kategorier av människor. Vi har liksom skapat ibland vissa församlingar. Kör det som att till exempel församlingens tonåringar har haft en egen församling i församlingen. Och när de ska möta församlingen som de faktiskt är en del av så är det som att det blir en kulturchock. Men vänner, inget av det här spelar någon roll. Naturligtvis kan det finnas poänger i att personer i liknande livssituation får hjälpa varandra. Men hur mycket bättre vore det inte om någon som har gått före hjälper dem istället? Andliga fäder och mödrar. Och dessutom måste vi hålla i åtanke att en gammal man kan vara ett spädbarn i tron. Och en ung kvinna kan ha mycket kristen mognad. Så Paulus säger att vi har kallats till ett hopp vid vår kallelse. Och när det hoppet är levande så ger det oss en riktning. Det lyfter vår blick och det för oss framåt i glädje och förtröstan och enhet. Och när vi ser hur olika vi är så hjälper vi varandra att hålla blicken fäst på det som ligger framför snarare än det som ligger bakom. Okej, nu har det blivit väldigt mycket lektion. Jag tänkte ägna de sista minuterna. Jag vet inte hur det här funkar nu. Jag hoppas att det blir bra i slutändan. Men nu växlar vi lite. Nu gör vi något annat en stund. Jag tänkte ägna de sista minuterna här och titta på en text ur Gamla testamentet. Och så får vi se hoppet i praktik. Poängen här är att Gud är vårt enda hopp. Gud är vårt enda hopp. Vi har en tendens ju såklart att hoppas på så mycket andra saker. Men det enda som håller att hoppas på är Gud. Så låt oss gå till Andra Mosebok kapitel 2. Andra Mosebok 2. och vers 23, alltså det sista stycket i det andra kapitlet. Andra Mosebok 2 och 23. Texten säger så här. Det gick en lång tid och under den tiden dog Egyptens kung. Men Israels barn suckade över sitt slaveri och ropade på hjälp. Och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Här har vi en text som rymmer så mycket lidande. Israels folk, de suckar och klagar under denna onda kung vars hjärta verkar vara vänt mot deras undergång. Och vi såg i förra kapitlet hur han har beordrat barnmorskorna att döda alla pojkar som föds. Och samtidigt, det är så märkligt, det fascinerar mig så mycket. Samtidigt så får vi se att det finns en annan person här som har introducerats som vi kan hoppas på. Det har fötts ett barn som har räddats undan den här massaken, den här onda kungen. Och det här barnet får växa upp i faraos hus. Och man tänker ju, här är räddningen. Nu gäller det. Och vi har liksom hela schemat klart för oss. Okej, han växer upp i faraos hus. Han blir liksom stor och stark och han lyckas navigera sig upp till den absoluta högsta makten. Och när farao dör, ja men då finns han där och liksom tar plats så att han kan befria Israels folk med en sorts politisk makt. Åh, så vis och god Gud är. Och så har vi liksom allt klart för oss här. Det är... och så händer det någonting. Mose förstör allting för sig. Och han flyr därifrån. Han liksom hoppar av allting. Och han flyr till ett annat land. Han blir herde och han bara sticker. Han bildar familj någon annanstans. Han som skulle vara den som räddade folket. Han bara slänger bort allting och sticker. Och så dör kungen, Moses chans. Och den nya kungen är precis lika illa som den gamla. Men så mitt i allt det här lidandet så finns det fyra ord som lär oss någonting om hoppets Gud. Så det är liksom, var är hoppet? Vi suckar och vi våndas och vi plågas. Och så har vi fyra ord. Det första, Gud hörde deras klagan. De klagade och Gud hörde. Och bara här så finns det hopp i att Gud hör. Han hör. Lägg märke till hur annorlunda Gud är mot avgudarna. Framförallt mot avgudarna i Egypten här. I psalm 115 så finns det ett ord som kan vara till hjälp. Psalm 115, slå gärna upp den och håll sen ett finger där, för vi ska återkomma till den. Inte oss, Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära för din nåd och din sannings skull. Varför ska hedna folken få säga, var är deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun men kan inte tala, ögon men kan inte se. De har öron men kan inte höra, näsa men kan inte lukta, händer men kan inte känna, fötter men de kan inte gå. I sin strupe har de inget ljud. De som har gjort dem blir som dem. Likaså alla som litar till dem. Israels Gud hör. Han hör. Det är goda nyheter. Och det är viktigt, för när vi befinner oss i situationer, när vi tvivlar på Guds hopp, så har vi en tendens att tvivla på Guds omsorg om oss. Vi tvivlar på att Gud verkligen vet hur vi har det. Men texten i Andra Mosebok kapitel 2 är ett påstående som motsäger allt sånt. Gud hör. Han hör. Älskade vänner, det är ett privilegium att vara hörd av Gud. Den Gud som uppehåller hela universum i all sin storhet hör oss. Det betyder inte förstås att det är ett privilegium för Gud att göra allt det som han hör, att vi säger till honom att göra så fort vi liksom rycker i kopplet. Det säger vi inte. Men han hör. Genom bönen har vi gemenskap med Gud. Och det finns en stor tröst i att han hör. Så när du går igenom lidande så är det alltid värt att ha två saker i åtanke. Dels, det kommer att gå över. Det kommer att gå över. Det finns en framtid som är fri från lidande. Och för det andra, lidandet här och nu kan inte jämföras med glädjen som väntar. När vi kliver in i den glädjen så kommer det kännas som att vi har stått i en centimeter av mörker. Lidandet kan inte jämföras med glädjen som väntar. För det andra, Gud kommer ihåg sitt förbund i texten här. Han kommer ihåg sitt förbund. Han kommer ihåg sitt förbund. Alltså det här är anledningen till att han hör. Anledningen till att han hör är inte att vi ropar så högt eller att vi ber så bra på något sätt. Anledningen att han hör är att han har förbundit sig till oss. I oss själva, vi är syndare, vi saknar härligheten från Gud. Men Gud har sänt sin son för vår skull. Och han har med sitt eget blod friköpt sin församling. Han hör oss därför att han är den han är. Han hör oss därför att han är trofast. Han har förbundit sig till oss. Och för det tredje, Gud såg sitt folk. Gud såg sitt folk. Jag går till psalm 121 här. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu till evig tid. Så vänner, Gud såg när vårt lidande kom. Gud såg när du blev illvilligt förtalad och orättvist behandlad. Gud såg när den här cancerdiagnosen kom. Gud såg när din familj slogs sönder. Och jag förstår att det inte låter särskilt hoppfullt. Men vad är alternativet? Alternativet är att vi tillber, att vi tillhör en Gud som missar saker. Det är inte bara obibliskt. Det är outhärdligt. Tanken att det finns stunder i mitt liv som Gud inte ser. Att det skulle finnas stunder i mitt liv då han inte längre kan vara mitt enda hopp. För han klarar inte av det. För om Gud inte kan gripa in, vad ska jag då hoppas på? Mig själv? Nej, Gud ser. Gud ser. När Israel befann sig i slaveri såg Gud. Han såg hur de slaktades. Och han såg dig under din mörkaste dag. Och till sist, Gud vet. Gud vet. Det är en märklig avslutning på texten här. Svenska folkbibeln översätter texten, den här korta hebreiskan, det är bara ett ord. Folkbibeln säger Gud kändes vid dem som sina egna. Ordagrant står det bara Gud visste. Gud visste. Och ni vet det här, veta, att känna något i hebreiskan, det har fullt med liksom, det är en väldigt intim kännedom. Ibland när någon känner någon annan så blir det barn. Liksom. Det Gud visste, han kände. Så var fanns Gud? Under alla dessa hundratals år medan Israel plågades. Var fanns han när de led i förnedring och i död? Var fanns Gud i vårt lidande? Svaret är att han fanns på samma plats som han alltid har funnits. Han var på samma plats som när han krossade och dödade sin enfödde son för att köpa dig fri. Samma plats. Han befriade sitt folk. Han är det han alltid är. Han befriar sitt folk. Och det är en sanning som är orubblig, som går att hålla, som håller att bygga hela sitt liv på. Så Gud hör. Han kommer ihåg sitt förbund. Gud ser och Gud räddar. Han räddar. Han är vårt hopp i livet och i döden. Och jag vill avsluta med att läsa resten av, eller några verser till i psalm 115. Jag stannar i vers 8. I vers 8 så säger psalmisten att de som har gjort de här avgudarna som är stumma och döva och allt det här, de blir som dem. Och det är verkligen sant. Vad vi än förtröstar på vid sidan av Gud kommer att bli en avgud. Det blir en spegelbild av oss själva på något sätt. Så låt oss istället vända oss till den Gud som Bibeln talar om. Vers 9. Psalm 115. Israel, lita på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Arons hus, Göteborgs 8:e baptistförsamling. Lita på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som vördar Herren, lita på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker på oss. Han välsignar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar de som vördar Herren. Både små och stora. Amen. Låt oss be.